Da vil jeg ønske velkommen til en ny episode av Fire nye år, og denne episoden her, den har jeg gledet meg veldig til, for i dag så har jeg med meg policy-sjef for Venstres søsterparti i Sverige, Magnus Demervall i Senterpartiet. Velkommen.
Takk så jättemycket.
Det vi skal snakke om i dag, det den reisen ditt parti har tatt fra 3 til 8% de seneste årene, og du har jo selv veldig lang fartstid i partiet. Hvordan var det du fant ut at Senteren var ditt parti, og at du ville bruke såpass mye tid som du har gjort i Senterbevegelsen?
Ja, du. Det finns ju åtminstone 2 svar på den frågan. Men om man, jag har ju varit med under hela resan från 3 till 8% såklart, men jag har ju nästan varit med 15 år innan dess också, så att jag blev medlem någon gång när jag var 14-15 år i ungdomsförbundet, och då byggde det ganska mycket på, tror jag. Jag har en morfar som har lagt mycket tid på mig när jag var liten. Min mamma jobbade mycket, så att jag var med honom. Och han var en sån där person som alltid var glad, alltid sa att du ska ta ansvar, du ska bry dig om miljön, var inte avundsjuk på dem runt omkring dig och hjälp dina vänner. Och det där var liksom värderingar som blev viktiga för mig. Sen bodde vi drev ju ett jordbruk och bodde på landsbygden. Och då var Centerpartiet till slut ett ganska naturligt val. Sen har det visat sig många år senare att min morfar har ju varit kommunpolitiker för Centerpartiet. Men det visste jag faktiskt inte själv när jag liksom tog mina första stapplande steg in i Centerpartiets ungdomsförbund.
Så det låg kanske mer bak där än det du var förberedd på?
Ja, men så är det ju såklart. För sen började jag ju minnas att min mormor hade möten med centerkvinnorna, som det heter. Och så där. Så att det finns nog en väldigt stark centerpartistisk tradition i min släkt, även om jag själv faktiskt inte riktigt förstod hur stark den var när jag själv valde parti. Så att, och det tycker jag, det hedrar också honom och även min mamma, som har gett mig mycket av de värderingarna, snarare än att de gav mig ett medlemskap i Centerpartiet, så försökte de ju nästan hålla mig borta från att bli medlem, för de tyckte jag skulle fatta ett eget beslut. Men det är klart, de där värderingarna och viktiga frågorna, de låg ju där någonstans och skvalpade ändå.
Ja, för detta må vi ta liksom för vi begynner. Alltså Centerpartiet i Sverige är systerparti med både Venstre och Centerpartiet i Norge. Men det är ju också 2 partier som spelar svärt olika roller i norsk politik. Mm. Så vilken roll har Centern i Sverige?
Ja, jag förstår att det kan vara nästan lite knepigt att ta in i norsk kontext, framförallt idag, för ni står väl om möjligt ännu längre ifrån varandra nu än vad ni gjorde för ett tag sedan. Centerpartiet i Sverige är ju ett parti som har sin bas på lands- och glesbygd, det ser utanför de större städerna i Sverige, framförallt historiskt. Vi startade som ett parti för och av bönder, men med väldigt starka frihetsinslag. Det handlade i väldigt stor utsträckning om att även landsbygdens barn skulle få rätt att gå i skolan, att man skulle ha lika förutsättningar även på landsbygden. Så ur det perspektivet så har vi väldigt mycket gemensamt kanske med den historia som norska Centerpartiet har. Men tittar man på de senaste decennierna, ganska lång tid tillbaka, så har ju vi vuxit i städer. Om man tittar på det senaste valet, så gjorde vi ju stora frambrytningar, och det hade pågått under en period i de större städerna, bland studenter, akademiker, yngre väljare, ganska mycket många kvinnor. Och så på det sättet, så tittar man på väljarbasen nu, så har ju vi å ena sidan kvar de där lite traditionella landsbygdsväljarna, som kanske har lite gemensamt med norska Centerns traditionella väljare. Men vi har också fått till oss en stor mängd av mer urbana akademiker, kvinnor. Om man drar det över en, liksom, målar med breda penseldrag. Och det påminner mycket mer om Vänstres väljargrupper. Sådär. Så att, i bästa fall kan man väl säga att vi är en kombination, om man tittar på vilka väljare vi har. Som parti så är vi betraktar vi oss själva som, och tror att de flesta andra gör också, som en liberal kraft i mitten av svensk politik. Vi har väldigt starka värderingar som jag tror är det som har dragit och attraherat väldigt många av de här nya väljarna som vi har fått. Om miljö, om medmänsklighet, stå upp för bra integration, för jämställdhetsfrågor. Inte sällan ordentliga fighter med högerpopulisterna i Sverige. Och samtidigt är vi då ett parti som samarbetar med regeringen utan att sitta i regeringen. Vilket ju gör att vi hamnar ju i centrum av svensk politik, vare sig vi vill det eller inte, nästan i varje enskild fråga. Vill regeringen ha igenom någonting så måste de ha Centerpartiets stöd. Och vill oppositionen stoppa någonting hos regeringen så måste de också ha Centerpartiets stöd. Och det gör ju, det är väl inte helt olikt den situation som Vänster hade under en tid tidigare. Och det gör ju att man sitter på ganska stort inflytande. Man har stora möjligheter att påverka den politiska agendan och varje faktiskt beslut. Men det gör ju också att man får ta rätt stort ansvar, kanske ibland större ansvar än vad man har i väljarstöd i medias ögon och sådär, och man blir satt under ganska stark press ibland. Så att det är väl vår roll att vara den där liberala reformkraften i mitten, och vi trivs ganska bra med det. Vi har ju fått en socialdemokratisk regering att sänka skatterna, att införa klart mer liberala regler på arbetsmarknaden, att stärka äganderätten. Sånt som kanske inte socialdemokrater generellt sett brukar göra. Och det gör ju vi för att vi har den där positionen i svensk politik och att vi förvaltar den, tycker vi, ganska väl.
Det vi ska snacka om idag är ju den reisen dere har tagit till den situation där är i nu. Hvor dere ligger ved sist valg på runt lite över 8%, men från dere låg på runt 3%. Så då, för att liksom tegne dette bildet här, så må jeg be dem å ta oss tillbaka till den gangen dere lå på 3%. Mm. Når var det, og hvordan var den politiske situasjonen da?
Men det var ju 2012 var väl liksom 2012 och 13 var väl egentligen den tid när vi hade lägst opinionssiffror, skulle jag säga. Då låg vi där mellan, ibland strax under 3 och ibland upp mot 4, men ändå ungefär runt 3%. Då hade vi suttit i regering i 6 år. Vi vann ju valet tillsammans med allianspartierna då, de konservativa och liberala partierna i Sverige, 2006. Och sen återvaldes vi 2010. Och det är klart att den där, att regera som ett mindre parti är ju utmanande. Det vet inte minst, ja, det vet nästan alla mindre partier som har gjort det någon gång, att det är ganska svårt. Man hamnar lätt i skuggan av det stora statsministerpartiet och sådär. Sen hade vi då fått en ny partiledare 2011. Och det var, vi var efter finanskrisen där vi hade ett moderat parti som fick stor ära över den ekonomiska hanteringen som regeringen gjorde. Och det gjorde vi ju bra gemensamt. Men det är klart att har man finansminister och statsministerposten så är det ju det partiet som får äran för det. Så det var väl egentligen kontexten för var vi befann oss precis där och då, kan man säga.
Och när det då skulle börja den jobben med oss nu, för när man möter de talen så är det ju ganska många kanter man får press från. Vad var det dere pekte på först att vi börjar i den änden?
Jag blev stabschef hos partiledaren då som hade varit partiledare i lite drygt ett halvår när jag tillträdde. Och det var mitten på 2012, och då kom jag ihåg att vi fick en mätning den dagen på 3%. Eller om det var 3,1, men alldeles runt omkring där. Och då var vi liksom i en situation där Miljöpartiet, eller de gröna då, som har varit stora i Sverige och är på andra ställen i Europa idag, vann liksom alla unga, gröna, miljöengagerade, urbana människor i storstäderna. Och Moderaterna vann som alla allmänborgerliga mittenhögerväljare som bara inte ville ha en socialdemokrat som statsminister. Så vi var ganska klämda där, och vi fick ta emot rätt mycket kritik både för politiska frågor eftersom vi satt i regering. Då får man alltid vara beredd på lite kritik. Men sen hade vi också en partiledare som både då och nu är fantastisk på otroligt många sätt. Då var hon ny, ung kvinna, och jag tycker fortfarande att man kan gå tillbaka och känna att hon fick ta emot mer kritik än vad en äldre man hade fått göra i samma situation då, baserat på det läge vi var i. Och det vi gjorde då, det som också var en viktig insikt vi fick tidigt, var att vi var uppfattade som Sveriges mest otydliga parti. Ingen visste vad vi ville. Och det är ju inte sällan det händer om man är ett mindre parti i ett regeringssamarbete. Då blir man väldigt lätt det där otydliga partiet som ingen riktigt vet varför de sitter i regering eller kanske i värsta fall ens existerar. Så det vi gjorde då, det var att vi bestämde oss för att nu ska vi bygga upp förtroende i de frågor vi är bra på, vi historiskt har jobbat med och som är viktiga för vårt parti och för Sverige som land. Och då sa vi ska bli bäst på jobb, miljö och landsbygdsfrågor. Så hur ska vi få hela Sverige utvecklas? Hur klarar vi klimatutmaningen och hur får vi jobben att bli fler? Och det var det vi fokuserade på. Och det fokuserade vi väldigt mycket på. Och när vi gjorde det och tog det politiska beslutet så kunde vi ju dels lägga kraften på det i det politiska arbetet. Men det skapade också en trygghet i organisationen där vi tidigt sa vi skapar oss en plan nu 2 år innan valet. Och den planen kommer vi att följa. Och vi vet att under den här perioden så kommer folk fortsätta prata om våra opinionssiffror. Men just nu sätter vi fokus på att bygga förtroende i de här frågorna. Och det skapade en trygghet för oss som parti, för våra medlemmar. Och det gjorde också att vi kunde känna en trygghet i när det började blåsa. Till exempel, det var en ganska, egentligen tycker jag, rolig episod så här efterhand där det kom ut en information att Socialdemokraterna skulle försöka vinna landsbygdsfrågan över oss. Och det där kan man ju känna, det kan ju vara lite oroväckande då, när det största partiet i Sverige sa nu ska vi ta över Centerpartiets enda riktigt trygga fråga. Men istället för att bli rädda av det så sa vi toppen att någon äntligen har börjat bry sig om landsbygdsfrågor förutom oss. Välkommen, vi tar en debatt vilken dag i veckan som helst. Och därmed fick vi liksom upp våra frågor på agendan för att vi var trygga i de val vi hade gjort. Och sen kunde vi utifrån det bygga den här planen både med politik och kommunikation och vår egen organisation och skapa en trygghet internt i det vi höll på med. Och det tror jag var liksom framgången då när vi var på ganska låga opinionssiffror och kände och väljarna tyckte att vi var otydliga. Då valde vi att bli tydliga och sen jobbade vi med det. Och sett efterhand så tror jag att vi gjorde ett riktigt val då.
Men det innebär en ganska häftig prioritering som gör ju, det kan ju vara krävande för en partiledelse, men det att få ett helt parti med på att göra så ett stramt val, var det krävande?
Jag minns inte som att det var så krävande, utan eftersom vi också valde att fokusera på de frågor som vi upplevde att vi var bra på men som väljarna inte riktigt såg vid det tillfället, så var ju det också frågor som det fanns en trygghet i organisationen för att det här är vårt reason to be. Om ingenting annat så ska vi i alla fall driva på de här frågorna, för utan oss kommer Sverige att bli sämre för de som bor på landsbygden. Det kommer bli sämre när det gäller klimatfrågan och det kommer inte bli lika många jobb som kommer till och de små företagen kommer inte få möjlighet att skapa de där jobben om inte vi gör det. Och därför blev det, tror jag, ett ganska naturligt val för våra medlemmar och i organisationen. Sen är det klart, vi valde ju inte, jag menar, fick vi en fråga som handlade om jämställdhet så svarade vi på den också. Men vi la väldigt mycket kraft på att jobba med de här prioriterade frågorna. Och det, i valrörelsen 2014 då så nådde vi ju lite drygt 6%, 6,5 om jag minns rätt. Och det var ju en jättebra valkampanj från ungefär 3% 2 år tidigare. Och sen så har resan fortsatt efter det då, men om man börjar med liksom frågeställningen var vändningen kom, så tror jag att det var där.
Du var lite inne på det i att hösten 2011 så valde dere Annie Lööf till ny partiledare, och selv om det var lite tufft i starten, så har väl det kanske haft en betydning. Hur stor betydning tror du det har haft, och hvordan jobbade dere runt henne för att bygga hennes profil, för du var ju hennes stabschef ganska tidigt?
Jag tycker det där är lite farligt resonemang, att man ska bygga en profil av en partiledare, även om det såklart är så att väljare uppfattar naturligtvis partiledaren som en alldeles central figur i ett parti, och desto liksom, över tid så har det också blivit att partiledarna blir allt viktigare för sina partier. För 30 år sedan kunde man faktiskt rösta på ett parti oaktat vem som var partiledare. Det gör man nästan inte idag. Nästan, ja, något överdrivet såklart. Men för oss har det varit viktigt att Annie ska få vara Annie. Och det räcker ganska långt. Jag vet att det låter lite sådär, det kanske låter märkligt, men jag tror att det är en ganska central del för alla, oavsett om man är politiker eller om man är idrottsstjärna eller kändis av något annat slag, att försöker man vara något man inte är, så till slut så funkar inte det. Och Anja är en person som är djupt engagerad i de frågor vi driver. Hon är också väldigt, väldigt värderingsdriven och trygg som ledare på det sättet. Och det gör också att den strategi som vi väl har valt för partiet passar väldigt väl med det Annie är som person. Och jag tror att skulle jag ge något råd till någon som sitter och funderar på att ha en ny partiledare, så är nog det bästa rådet trots allt att låt personen i fråga få vara den är. Så får man ju sen då hoppas att man som parti väljer en partiledare som passar sitt parti och inte någon som borde vara ett annat parti. Men jag tror ändå att det är det bästa rådet man kan ge.
Vilken roll har medlemmarna spilt i denna reisen från 3 till 8?
Men en väldigt stor roll skulle jag säga. Vi har ju, som jag sa, så när vi började resan 2012-2013, så en av de tidiga sakerna vi gjorde var ju att vi sa, vi har en plan, vi skapar oss en plan, och den planen ska vi följa oavsett om det kommer lite väg upp på vägen, om det händer saker som stör, så kommer vi följa vår plan. Och nu är vi i ett läge där medlemmarna tänker otroligt mycket på hur kan vi jobba för att Centerpartiet ska kunna växa. Inför valet 2018 så sa vi lite grann på riksorganisationen så att det vore ju bra om vi utvecklade våra kampanjmetoder. Till exempel att vi blir bättre på att gå på dörrbank, som ni säger, knacka dörr. Om vi kanske hade mer digitala konversationer direkt med väljare istället för att skicka mejl. Men vi vågade aldrig riktigt så där säga rakt ut att nu ska hela vår organisation gå och knacka dörr. Utan vi tänkte att de får välja själva. Och sen blev det där bara ett självspelande piano. Så säger vi i Sverige, man kanske inte gör det i Norge. Där allt fler medlemmar bara började gå och knacka dörr. Och tyckte det var roligt att ha direkta väljarkontakter. Och möta väljarna på ett nytt sätt. Både digitalt och på fysiskt. Och det där gjorde ju våra medlemmar ganska mycket själva. Och redan nu så, vi har ju vårt nästa ordinarie val ska säga, som den här regeringskonstellationen håller ihop då, så är det ju 2 år kvar till nästa val i Sverige. Men jag blir redan nu överöst med frågor från medlemmar och distrikt och lokalavdelningar som frågar så här, vad är nästa steg nu inför nästa val? Hur ser våra målgrupper ut? Hur ska vi fundera på vilka väljare vi kan nå här hemma i min kommun nu? Om vi ska skriva ett valprogram, tycker du att det är några nya frågor som har kommit upp? Alltså, vi har en organisation som har lärt sig att vinna val. Och det är ju otroligt roligt att jobba i en sån miljö. Det gör det ju väldigt lätt för oss som finns i någon typ av partiledning och jobbar när vi har en organisation som är så upptagen av att förbereda sig för nästa val.
Ja, du nämnde 2014, men det sista riksdagsvalget som dere var igenom, det var 2018. Kan du fortälla lite om vad som skedde då?
Ja, men det som hände var väl egentligen, jag tror man måste minnas hela den mandatperioden då mellan 2014 och 2018, för att Annie Lööf tog ju väldigt stor plats i valrörelsen 2014 och fick lite grann av sitt genombrott som partiledare då, där hon tog väldigt många, gjorde väldigt många starka debatter, tog många bra replikskiften med de andra partiledarna, och upplevelsen var ju väldigt mycket då att hon var en värderingsmässig ledare, kan man väl säga, för den konstellation som vi då ingick i med fyra partier. Och sen slutade Fredrik Reinfeldt, som hade varit statsminister under 8 år. Det blev ett vakuum där i ledarskapet, där Annie tog väldigt stor plats. Och dessutom så började då diskussionen om migration och integration bli allt mer närvarande i Sverige som i alla andra länder under den här perioden, 2015-2016. Och där utvecklade också... Vi gjorde egentligen inte så otroligt mycket, utan det var alla andra partier som i allt större grad började prata om att vi skulle stänga gränser allt mer. Vi ville också göra justeringar i vår migrationspolitik, men jag tror att vi stod ganska kvar där alla andra partier hade varit. Och helt plötsligt hade vi en unik situation därför att alla andra hade flyttats, eller en unik position för att alla andra partier hade bytt politik. Och det gjorde också att den här konflikten med Sverigedemokraterna blev tydligare, och vi fick liksom en position där vi fick en helt egen roll i svensk politik efter att ha varit en del av ett regeringssamarbete under ganska lång tid i uppfattningen hos väljarna. Så att det hände ju ganska mycket där. Dessutom var vi opposition och vi kunde utveckla vår egen politik igen på ett sätt som vi inte hade kunnat gjort under tiden i regeringsställning. Vi fick prata mer om miljö och klimat, vi fick prata mer om även om jämställdhetsfrågor som kom igenom lite mer, och naturligtvis stod vi kvar med de frågor vi hade prioriterat redan 2012, jobb, landsbygd och också miljö. Och sen när vi väl var framme i valrörelsen så 2018, så hade vi ju en ganska, på ett sätt, tacksam position, därför att vi var ett eget parti med rätt mycket stöd i väljarkåren. Samtidigt så hamnade vi i ett lite nytt läge då, därför att vi fick också en massa kritik från många olika partier som önskade att det skulle gå dåligt för Centerpartiet i valspurten. Så vi hade ju mycket, mycket hårdare duster i valrörelsen då än vad vi hade 2014. Ja, det kanske var en mycket kort beskrivning av vad som hände i den valrörelsen. Det var ju ändå 4 år som...
Fyra år på 2 minuter.
Ja, precis.
Men det endte ju upp i den positionen som du nämnde, hvor det inte sitter i regering, men hvor det då sitter med vippemakt. Och det gick ju till valg sammen med alltså allianspartiene, men sitter nu i en vippeposition med en socialdemokratisk statsminister. Hvordan har det varit att sitta där som vekta i mitten?
Ja, det finns ju säkert många svar på den frågan, och det kan vara så att folk ger olika svar på den också, men vi var ju väldigt tydliga inför det valet 2018 och sa att vi kommer inte sätta oss i en regering som är beroende av stöd från Sverigedemokraterna. Och det var ju vissa som inte ville höra att vi sa det, utan bara ville höra att vi sa att vi ville ha en alliansregering. Men faktum kvarstår att vi var tydliga med båda de sakerna. Att om det inte blir en alliansregering, då vill vi söka brett stöd i mitten för att kunna bilda en regering för att Sverige ska kunna styras. För Sverigedemokraterna är inte ett parti på vilket man bygger regeringsunderlag i Sverige. Tycker vi fortfarande. Och det gjorde ju att även om det var naturligtvis, det vore liksom en historieförfalskning att säga att det var lätt. För det var det inte. Det finns en anledning till varför det tog över 130 dagar att bilda regering i Sverige. Men samtidigt så var ju vi redo tidigare än många andra partier på att börja diskutera andra lösningar än bara att vänsterblocket skulle styra eller alliansen skulle styra. För det faktum fanns ju där. Inget av de blocken eller regeringsalternativen hade ju stöd i riksdagen. Så det gick ju inte. Så att det är klart att det var ju en resa, och det var ju en resa både politiskt och för vissa också känslomässigt att liksom byta samarbetspartner, såklart. Men eftersom vi valde att fokusera på sakpolitiken och vi nu har tryckt in så mycket bra centerpolitik i det regeringsprogram som ligger till grund för att Stefan Löfven kan fortsätta regera Sverige, så blir det också tydligt för alla, tror jag, att tidigare så regerade Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet då, som inte är detsamma som Vänstre, får man vara övertydlig med. Ett socialistiskt parti i Sverige. Och det är klart att det som händer när vi hakar av dem och så får Stefan Löfven i stor utsträckning sitta på våra mandat, då krävs det också att han driver en extremt liberal politik. Många gånger tror jag det gör lite ont i den socialdemokratiska själen för de förslag som de lägger fram. Men det var ju det priset de fick betala för att ha kvar regeringsmakten. Så jag tror att när vi kommer titta på den här mandatperioden om några år, och när jag förhoppningsvis får vara med och göra en podd om 4 år om vad som hände under den här tiden, så tror jag nog ändå att vi kan konstatera att det politiska samarbetet fungerade ganska bra. Men också att det nog i sakfrågor kan ha varit jobbigare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet som sitter i regeringen, för oss som sitter utanför och faktiskt har accepterat dem på grundval av att de driver en väldigt centerpartistisk politik just nu.
Hvis du ska se tillbaka då på de 8 åren egentligen då, från 2012 och fram till idag, og veldig forenklet prøve å summere opp hvilke grep som du føler de viktigste, både politisk, men også organisatorisk, som har bidratt til det løftet, til at dere har klart å komme til den posisjonen dere i dag. Hva det du ville pekt på da?
Den viktigste slutsatsen, jeg vet at jeg har sagt det några gånger redan nu, men det jeg tror ändå var nyckeln, det var at vi så tidigt bestemte oss for at nu är det här som vi har fokus på. Det är så otroligt lätt när man jobbar med politik att bara titta på den senaste opinionsmätningen eller vad som står i tidningen idag. Vilka frågor som kommer på regeringens bord den här veckan. Men ska man långsiktigt bli en kraft som både kan påverka sakfrågor men också den politiska debatten, så måste man orka dra ut linjen lite grann och tänka på den där långa perspektivet också. Och då kommer de andra sakerna ofta att lösa sig. Det är mycket lättare att ta ställning till vad som händer, står i tidningen, om man vet vad målet är om ett halvår. Eller vad man ska ha för inställning till en politisk sakfråga om man vet vad man som parti bottnar i och tycker det är viktigt och vad ska driva långsiktigt. Så att vi valde en starkare fokus på ett antal sakfrågor, att vi internt i organisationen tidigt förberedde oss för valkampanjerna både 2014 och 2018, tror jag har gjort att nu finns det, som jag sa tidigare, nu längtar nästan organisationen efter valrörelse, och det gör ju att man förbereder sig bättre. Så. Men sen kan man inte tänka bort, vi pratar ändå relativt lite om det hittills, men man kan heller inte överskatta Annie Lööfs betydelse för att vårt parti är det vi är idag. Både i de strategiska vägvalen som Centerpartiet har gjort, i de politiska vägvalen som vi har gjort, och för att hon är så mån om att organisationen ska ha, att det ska vara en förankring i organisationen av det vi gör. Partiledningen gör så är det väl alla partier. Ibland måste man fatta snabba beslut, men vi gör vad vi kan för att hela tiden förankra de steg vi tar. Och det tror jag har varit viktigt för att ha ett parti som går i takt. Och ska man fundera över hur vi tog oss från 3% till de där 8,5% som faktiskt var det bästa valresultatet på 30 år nu senast, så då tror jag att det är nog några av byggstenarna i alla fall.
Vilka politiska kamper är det som ni brukar tid på idag?
Den ena är ju den som jag hoppas och tror att alla politiker funderar mycket på, nämligen coronahanteringen och att minska smittspridningen. Och det är ju lite olika situationer i Norge och Sverige, så är det ju. Vi lägger ett mycket kraft på det, både för att det ska bli bättre såklart, men som parti har vi också valt att lägga rätt mycket tid på att bygga en egen linje och inte bara låta regeringen fatta alla beslut, för det är ingen del av vårt samarbetsavtal. Vi har ingen, när det gäller att stoppa smittspridningen, sjukvårdens hantering av covid-19, så där har inte vi något samarbete, utan där agerar vi ju självständigt, och det har vi lagt ganska mycket kraft på. Det är också så att vår vice partiledare som också vikarierade för Annie Lööf när hon var hemma på föräldraledighet här senast, under ett halvår drygt, han är ju läkare och barnläkare, så att det har ju också gjort att vi har lagt ganska mycket kraft på att utveckla en egen linje i frågor som rör coronahanteringen. Och sen är det såklart att vi har ju vårt budgetsamarbete. Där samarbetar vi med regeringen, så det är klart allt som handlar om att rädda företag och jobb och ge stöd till folk som blir arbetslösa på grund av corona. Det tar ju väldigt mycket kraft och tid såklart. Sen försöker vi utöver det att också lägga tid på de här andra centrala och viktiga frågorna, för andra samhällsproblem tar ju inte slut bara för att vi har corona. Så landsbygdsfrågor och miljöfrågor tar fortsatt mycket av vår tid, och en hel del om migration och integration också.
Jag ska runda med spørsmål som jag ställer till alla som är gäst i podden. Hvis du skulle gett ett råd till någon som ställer till valg för första gång, vad är det skulle varit?
Jag tror att det viktigaste, om man nu bestämmer sig för att ställa upp ett val, är att ha roligt på vägen. Därför att det är så lärorikt varje gång, och det finns ju en risk med sådana som oss som har varit med några gånger nu, att vi ger råd som hade fungerat förra valet men som inte fungerar i nästa val. Så jag skulle säga att bygg nätverk med människor du litar på. Ha roligt längs vägen och försök lära dig, för det kommer fler val. Och sen tror jag också att om man börjar sin karriär som politiker med att fundera på vad man själv drivs av och vad man därmed vill bli känd och omtyckt för, så har man sin grundstrategi ganska klar för sig bara genom det.
Tusen tack för att du blev med, Magnus.
Ja, men det var jättetrevligt att få vara med. Tack så jättemycket.
Ska vi inte bara säga att vi ringes igen om 4 år och så tar vi en ny update då?
Ja, vi kan väl ta det redan efter nästa stortingsval. Så får ni lära oss lite grann.